Det här är Åke Sandin och då är det dags för Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff. Nummer 1419 faktiskt. Programmet i största korthet. Monica Kjellin och jag delar ut många verbala rosor. Programmets huvudämne är kärnvapen inför Hiroshima-dagen den 6 augusti. Krönikan har rubriken Ironi, lögn och cynism om Hiroshima och lilla Sadakos hemska öde uppmärksammas. Och det blir sång av Jan Hammarlund och Ulla Sjöblom. Men först rosorna. Stacy Brown, lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, Stacy Brown. Ja, Monica Kjellin, nu gäller det att i Louis Armstrongs anda vara riktigt positiva och dela ut rosor. Och den första, vem vill du ge den eller vart?
Vem vill jag ge till Tuffs bokbord i Tyresö centrum, Hiroshima-dagen, lördagen den 6 augusti. Besök gärna Tuffaktivisterna som bland annat delar ut papperstranor till minne av lilla Sadako som överlevde atombomben men vid 11 års ålder dog av den radioaktivitet som bomben utlöste.
Och på tal om det, en ros till Tuffaktivisten Erika Husberg som flinkt viker de papperstranor som Tuff delar ut i Tyresö centrum på Hiroshima-dagen lördag den 6 augusti. Och sen en ros till kulturjournalisten Sören Somelius, tidigare kulturchef på Helsingborgs Dagblad, som bland annat skriver:
i Sverige borde vi nu istället på allvar diskutera vad vårt land kan göra för att undvika att bli inblandat i krig. Östersjön och Norden måste kunna definieras som en kärnvapenfri zon. Dialog på olika nivåer med Ryssland borde vara grundläggande för att undvika missförstånd. Lika självklart är det att försöka se det som händer nu ur ryskt perspektiv när amerikanska trupper förläggs i allt större enheter nära gränsen till Ryssland.
Finns på Sören Somelius läsvärda blogg www.nyakultursoren.se. Ja, sen en ros till Jeremy Corbyn som är brittisk Labour-ledare. Han sa i en debatt om kärnvapen i parlamentet följande:
jag tror inte att det är legitimt att i internationella relationer hota med massmord.
Och det var som svar till den nya engelska premiärministern Theresa May som utan tvekan sa sig beredd på att om nödvändigt ge order om kärnvapenanfall även om det dödade hundratusentals människor. Och sen en ros till tv-programmet den 19 juli om konstnären Siri Derkert som ledde mellan 1888 till 1973. Och som bland annat det här programmet skildrade bland annat hennes teckningar på tunnelbanans vägg vid Östermalmstorg. Där finns gott om fredsbudskap såsom ned med vapnen. På tv nämndes att den dåvarande Östermalms ynglingen Carl Bildt hade protesterat och föreslagit orden
värna ditt land
istället.
Ja.
Ja, sen en ros till sångaren Jan Hammarlund som DN ägnade en helsida på hans 65-årsdag den 17 juli. Rubriken är Baez väckte Hammarlund. Det framgår att Hammarlund inspirerades av den amerikanska sångerskan och fredsaktivisten Joan Baez som vi ägnade oss åt i förra Radio Tuff nummer 1417. Vi ska nu lyssna på en bit ur Hammarlunds Jag vill leva i Europa.
Vi tog färjan till Travemünde Vår resa började så. Fyra vanliga svenska turister i en gammal sliten Renault. Vi skulle till olika ställen och vi kände knappt varann. Men för att spara bensin och pengar kunde sällskapet nog gå all. Vi vände och vred på vår karta för att hitta en praktisk väg till Nice via Hamburg och Bryssel och helst också över Genève. Vi var alla ganska beresta och kom med en mängd förslag på nya och spännande platser där man gott kunde stanna en dag. Jag vill leva i Europa, jag vill älska och sjunga här. Jag vill skratta och gråta och dansa, jag är ropad, klorad och kär. När jag tänker på hela Europa och på oss som hör hemma här. Långt ute på Tysklands hedar blev vi hejdade av en transport. En konvoj av NATO-raketer på väg mot okänd ort. Deras tyngd fick marken och själva där vi satt i vår bil och såg på. Där är döden, sa Lena från Småland. Den är avlång och silvergrå. Den ska till ett bergrum, sa Anders, och riktas mot Leningrad. Där finns ett torg med små gåvor som säljer rönnbärsmarmelad. Vår död väntar nog i Sibirien eller kanske i Texas, sa jag. Varje stridsspets har ett nummer som står för en särskild stad.
Ja, det var Jan Hammarlund som sjöng om att det fanns kärnvapenmissiler riktade mot Leningrad där små gummor på torget säljer rönnbärsmarmelad. Kanske finns idag andra gummor på torget och stadens namn är nu ändrat till Petersburg. Det var förresten dit det ryska plan som sprängdes av terrorister över Sinai var på väg den 31 oktober i fjol. Då 224 människor dödades, därav 17 barn. Det är lika många som har dödats i terroristattacker i Frankrike under 1,5 år. Sen roste Maria Schottenius på Dagens Nyheters kulturavdelning som skriver om det brittiska och amerikanska anfallet på Irak 2003. Rubriken är: Tony Blair går till historien för ett vansinnigt krig. Då 2003 var hon kulturråd i London och kunde följa den brittiska pressens desinformation som hon bland annat beskriver så här.
Tabloidernas löpsedlar skrek ut att Saddams bomber skulle komma att utplåna London på 3/4.
Och hon avslutar sin artikel med följande ord.
Det var hundratusentals människor som dog i ett krig som startades på falska premisser och aldrig skulle ha ägt rum. Det fortsätter 13 år sedan det inleddes i Syrien, i hela Mellanöstern, i flyktingströmmar. Ett krig på väg att ödelägga en hel värld.
Skriver alltså Maria Schottenius. Och sen en ros till den indiska debattören och författaren Arundhati Roy, som på tal om dagens militärmediala industriella komplex nu säger:
En gång producerades vapen för att föra krig. Nu frambringas krig för att man vill sälja vapen.
Och Arundhati Roy har också hoppfullt skrivit:
Ord är massrörelsevapen.
Ja, en travesti på massförstörelsevapen.
Ja,
en ros till den ryske överstelöjtnanten Stanislav Petrov, mannen som räddade världen, som han kallats.
Han var chef för en sovjetisk alarmstation som skulle varna för främmande kärnvapenangrepp. Vid den här tiden var förbindelserna mellan USA och Sovjet frostiga och spända. Reagan hade kallat Sovjet för ondskans imperium. Ryssarna hade skjutit ner ett koreanskt passagerarplan 3 veckor tidigare och NATO hade militära övningar med tonvikt på kärnvapenanvändning.
Det här var alltså 1983 och natten den 26 september det året började varningslamporna i alarmcentralen att blinka. De indikerade att från USA avsköts kärnvapenmissiler mot Sovjetunionen. Och överste Petrov var nu skyldig att sätta igång ett angrepp med kärnvapen mot amerikanska städer. Men medan lamporna på hans stora USA-karta blinkade intensivt och angav att kärnvapenladdningar var på väg att utplåna en stor del av hans land, tvekade han. Han hade en känsla av att det kunde vara något fel på systemet, så tack och lov underlät han att göra sin plikt som officer. Det visade sig vara ett datorfel. När Petrov äntligen kunde andas ut drack han snabbt en halv liter vodka och sov sen i 28 timmar.
Det kan man förstå.
Det var han värd.
Ja.
Ja.
Och sen ros till tv-programmet den 18 juli om Lars Forssell. Han levde mellan 1928 och 2007. Där bland annat hans låtskrivande skildrades. Vi ska sluta rosorna med att lyssna på Ulla Sjöblom när hon sjunger Jag står här på ett torg.
Det ska bli nostalgi för mig.
Ja, ja.
Och den svenska texten gjordes av Forssell efter fransmannen Boris Vians visa Le Déserteur. Ulla Sjöblom.
Men jag är full av sorg. Mitt hjärta är en sång. Den handlar om hans läppar. Den handlar om hans ögon som spelade en gång. O, säg ni som är här, vad skulle ni då göra? Vem skulle ni då höra? Om den som ni har kär blev borta i ett krig till ingen nytta, där människor blev förbyta som jävlarna med dig, som jävlarna med dig. Jag står här på en square, det regnar i mitt hjärta, det säger i mitt hjärta att han är inte här. Fast fåglarna ger hals och träden gröna vaknat, jag ser det med min saknad, jag ser det inte alls. För den som jag höll av har stympats, bränts och satsats, förlorats, glömts och kastats med andra i en grav. Vem spelar detta spel med blod och svett och tårar, med kulsprutor och bårar? Jag vet att det är fel. Ni vet att det är fel. Jag vet att jag är dum. Säg ingenting om riken, det går och politiken, för då så blir jag stum. Men säg, herr president, svara, att kunde ni förklara det onda som har hänt? Vem är det som ställt till så vi som är som andra ska slåss emot varandra fast ingen av oss vill? Och alla ni med makt, jag ville bara säga, låt människorna leva och gör som jag har sagt. Och gör som jag har sagt.
Ja, vi hörde Ulla Sjöblom sjunga Jag står här på ett torg, försvenskad av Lars Forssell ifrån Boris Vians låt Le Déserteur. Den fick av den franska censuren förbud att höras på grund av det Algerietkrig som då rådde på 50-60-talet någon gång. Men nu är det så att Hiroshima och Nagasaki-dagarna nalkas 6 respektive 9 augusti. Och då finns Tuff på i centrum, Tyresö centrum. Och vi ska ta och läsa en krönika som har rubriken Ironi, lögn och cynism om Hiroshima. I maj 2011 avled Eva Moberg, författare, debattör och fredsaktivist. I ett sommarprogram på Sveriges Radio sa hon för flera år sedan många kloka saker. Inte minst om hur vi skulle få en intelligentare planet. Om hur Homo sapiens, alltså vi människor, inte särskilt intelligent tänker, sammanfattade hon ironiskt så här.
Den som har kärnvapen är en stormakt, men kärnvapen får inte komma i händerna på en galning, för bara en galning kan vilja starta ett kärnvapenkrig. Man har dem bara för att andra har dem, och att omvärlden ska tro att man är tillräckligt galen för att använda dem. Om omvärlden tror att man är tillräckligt galen för att använda kärnvapen, då hör man till de största. Omvärlden får inte börja tro att man är klok, för då blir det väldigt farligt.
Verkligheten är kanske ännu mer ironisk än Eva Moberg var. Faktum är att kärnvapen har använts och inte av några typiska galningar. Inte heller av någon så kallad skurkstat. Alltså av några som man skrämmer oss med idag för att rättfärdiga ytterligare rustningar. Nej, det var världens främsta demokrati, det kristna USA, som förintade ett par 100 000 japaner, de flesta civila, i Hiroshima och Nagasaki den 6 och 9 augusti 1945. Amerika var vid detta tillfälle enormt beundrat världen över, betraktades som det godas räddare efter att 3 månader tidigare ha slutfört kriget i Europa. Det var på höjden av sin makt och inte på minsta sätt hotat. Ändå bestämde president Truman att fälla atombomber mot 2 civila städer. I pressmeddelandet påstod presidenten att bomben fälldes över en armébas i Hiroshima. Men det var krigspropaganda, alltså lögn. Nollpunkten över vilken bomben exploderade var ett sjukhus vars patienter och personal bokstavligen gick upp i rök och i en hetta på flera tusen grader. I Nagasaki detonerade atombomben mitt över den kristna Urakami-katedralen. Faktum var att Hiroshima bland annat valdes för att staden var militärt ganska betydelselös. Den var alltså inte som de flesta japanska städer av den storleken helt eller delvis förstörd. En förintelse som i Europa är föga känd är till exempel att under en enda red mot Tokyo den 9 mars 1945 dödades cirka 100 000 människor. De flesta av dem brändes till döds i väldiga eldhav. Att Hiroshima var relativt oskadat gjorde att amerikanerna sen bättre kunde studera det nya mirakelvapnets effektivitet. Och det var ju positivt ur ett militärindustriellt perspektiv, så att man lättare kunde gå vidare med att utveckla ännu mycket värre kärnvapen, vilket ju 7 andra länder sedan dess har gjort. Efter Japans kapitulation la USA locket på. Segerrusiga medier förgyllde piloternas bedrifter och atomforskarnas genialitet. Det tog ett år innan man förstod vad de här beundrade nya bomberna ställde till med, och att de hade drabbat människor och inte krigspropagandans juriska monster. Då publicerade New Yorker, tidningen, en lång artikel av John Hershey som hade lyckats ta sig in i Hiroshima och intervjua överlevande. En av dessa berättade så här om den 6 augusti 1945.
När jag kom in bland buskarna såg jag att där låg ett 20-tal människor och alla befann sig i samma mardrömsliknande tillstånd. Ansiktena var totalt sönderbrända, ögonhålorna var tomma, vätskan från de smälta ögonen hade runnit ner för kinderna. Deras munnar var ingenting annat än varfyllda sår.
Sen dess har omvärderingen av atombomberna av Japan fortsatt, främst bland historieforskarna. Men några av krigspropagandans myter har seglivat bitit sig fast hos inte bara medier och allmänhet utan också i skolböcker. Den populäraste myten är att atombomberna som dödade ett par hundratusen människor räddade liv. Detta är ju en Orwellsk omskrivning, typ krig är fred, slaveri är frihet. Man menar att atombomberna förkortade kriget. Men redan på 1980-talet skrev historieprofessorn Göran Rystad i Sydsvenskan:
talet om atombombernas berättigande genom räddningen av hundratusentals liv bör förvisas till historiens skräpkammare.
Också prominenta allierade militärer och statsmän har uttryckt sina tvivel på det motiverade med att förinta 2 civila städer med atombomber. Så här skriver i sina memoarer Dwight E. Eisenhower, överbefälhavaren för de allierade i Europa, sedermera president:
till Truman gav jag uttryck åt mina allvarliga betänkligheter, främst på grund av min övertygelse om att Japan redan var besegrat och att fällandet av atombomberna var fullständigt onödigt.
Och den i rang högste amerikanske militären, amiralen W.D. Leahy, presidentens stabschef, yttrade 1950:
användandet av detta barbariska vapen i Hiroshima och Nagasaki var inte av någon konkret hjälp i vårt krig mot Japan. Japanerna var redan besegrade och färdiga att kapitulera.
Just det. Japanerna hade i sina ruinstäder var färdiga att kapitulera för atombomberna. Och de hade skickat flera sådana trevare via neutrala länder, typ Sverige. Allt hängde på en enda sak. Japanerna önskade att kejsaren skulle få sitta i orubbat bo, att landet skulle få förbli en monarki. USA fordrade dock villkorslös kapitulation. Men det märkliga var att efter förintelsen av Hiroshima och Nagasaki gick amerikanerna med på att Japan skulle få behålla sin kejsare. Varför kunde de inte ha garanterat detta tidigare? Ville USA till varje pris med atombomberna demonstrera sin väldiga vapenmakt? Kanske för att sätta sig i respekt hos sin vapenbroder Stalins Sovjetunionen. Det finns radikala forskare som svarar att det var nog så. Idag är vår värld nedlusad av många tusen kärnvapen, mångfald starkare och dödligare än bomberna över Hiroshima och Nagasaki. Det konstiga är att det numera är så märkligt tyst om detta dödliga hot mot hela mänsklighetens existens. Att vi människor inte vrålar till samfällt ur detta vansinne. Till och med en pensionerad högmilitär, generalen George Lee Butler, tidigare chef för USAs strategiska bombflyg, säger på tal om kärnvapen.
Varför får en så oerhörd fräckhet bestå i en tid då vi borde stå darrande vid anblicken av vår dårskap och förenade i vår hängivenhet att avskaffa dessa mest dödliga uttryck?
Men vid krigsslutet 1945 var stämningen en annan. Krigspropagandans råa järnfett bidrog till att amerikanska enheter öppet skröt med att de inte tog fångar utan dödade dem som man dödar just löss. Och att amerikanska soldater som souvenirer skickade hem japanska skelettdelar. Innan de allierade 1942 började med sina bombmattor mot civila mål hade president Roosevelt fördömt den sortens krigföring som barbarisk. Men 3 år senare hade krigets brutalisering gått så långt att hans son och förtrogne Elliot Roosevelt tyckte att man borde bomba ihjäl halva den japanska civilbefolkningen. Ja, 1945 var stämningen så förgiftad av kriget att det jublades över atombomberna. Ja, inte bara det, nästan var fjärde amerikan beklagade att man inte hann kremera flera japaner levande än de i Hiroshima och Nagasaki. Låt oss minnas Joe Hills gamla maning: Don't mourn, organize. Deppa inte, organisera er. Och en paroll som vi använde oss av när vi stoppade långt framskridna planer på svenska kärnvapen på 50-talet är fortfarande aktuell. Bättre fredsaktiv idag än radioaktiv imorgon. Det jobbar vi med i TUF och i Tyresö U-lands- och fredsförening kan man bli medlem genom att betala 200 kronor för enskild och 80 kronor för annan på samma adress, familjemedlem, till TUFs plus giro 16 01 37 6. Och på Hiroshima-dagen lördagen den 6 augusti så finns TUF-aktivister i Tyresö centrum.
Ja.
Eller hur, Monica?
Absolut. Då hoppas vi att många besöker oss. Ja. Trots sommarens värme. Ja.
Och då delar vi ut pappersdraner.
Mm.
Till exempel till barnen. Det var nämligen så att när atombomben detonerade i Hiroshima var lilla Sadako 1 år. Hon överlevde, men 10 år senare insjuknade hon liksom så många tusen andra i leukemi på grund av den radioaktiva strålningen. Och enligt en sägen skulle man klara sig om man vek 1000 pappersstranor. Hon vek och vek, men han vika bara 644 innan hon dog 12 år gammal. Och hennes kamrater fortsatte att vika tranor. Och de är sedan dess symboler för kampen mot kärnvapen. Du har varit i Hiroshima, Monica, en gång.
Ja. Och
såg du en staty där?
Som avbildade lilla Sadako, ja. Och som har en trana just i toppen där.
Ja. Och
den 6 och 9 augusti, då kommer det att hänga papperstranor överallt i Hiroshima och Nagasaki. Det var ganska fantastiskt.
Mm. Okej. Okay.